Vi börjar med att be. Ja, så ber vi Herre att du ska göra vår hjärtan stilla inför ditt ord. Så stilla att vi kunna höra vad du vill säga till oss. Amen. Vi ska läsa från Lukas 15 kapitel och från den första versen, och de heliga orden lyder så. Alla publikaner och syndare höll sig nära inte Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, och lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: glädje med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Vem är en sån Gud som du som förlåter synd? Det är liksom ett förvånat utrop hos profeten Mika. Tänk att vi har en sån Gud. En Gud som har behag till nåd. Det är ingenting Gud vill så gärna som förlåta människorna deras synd. Han har ju också betalat priset för deras synd. Ja, vi ska inte säga deras utan våra, för mina synd. Och ändå måste han så ofta komma med vrede. Fast han säger: med vrede vill jag inte komma. Så får han komma med vrede och straff över enskilda människor, folk och nationer, för att man inte har velat ta emot hans nåd och hans godhet. Man framhärdar i sin otro. Men vi ser så ofta Jesu verksamhet, hans omsorg om syndare. Alla publikaner och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. De mest förtappade människorna som jorden hyste, och så det högsta och renaste och bästa som är, de dras till varandra. Det som låg i synd och skam och han som står högst i moral och renhet och sanning, de möttes och blev vänner. Det är ju märkligt. Och det är något som de präktiga, duktiga människorna inte kan förstå eller tåla. De hade räknat med att när den bästa av de goda kom så skulle han slå sig tillsammans med dem. Vad var det som var mer rimligt? Tror vi kanske så också idag och lever efter det? Lika söker lika, säger man, men så är det inte med Jesus. De goda och bra människorna, de var ovänner med honom. Och hatet mot honom växte tills de till slut tog livet av honom. Och en av orsakerna var kan hända att han gick ifrån dem och höll sig till syndare och åt tillsammans med dem. Det är som en anklagelse. Han tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Han gjorde det, och lika sant är det att fariseerna inte kunde förstå detta. Och det är på fullt allvar och ärligt de menar att han gör helt galet och fel i det här. Så klagade de när Jesus gick in till Sackeus. Hos farisén Simon gick det än värre. Jesus sitter vid gästabudsbordet hos denna fina man. Men utanför dörren går det en syndfull kvinna som gärna vill komma till Jesus. Hon är en skam för sin bygd, för sin mor och sin far och för sig själv. Men den dagen synes hon ha bitit huvudet av skammen och mist den sista gnutta av folkvett som hon har haft. Hon går in i huset hos denne fine man och vill träffa Jesus. Det må väl så vara. Vad kunde man vänta av henne? Men att hon sen också lägger sig vid Jesu fötter och storgråter mitt under måltiden så alltihop blir utskämt. Ja, det må väl vara det med. Men tänk att Jesus låter henne göra det. Att han kan vara så taktlös i en främmande fin mans hus, det var inte lätt att smälta. Kan du tänka dig in i hans situation? Tänk dig att du sitter på hans plats. Vad skulle du säga om det kom in en ökänd hora i huset vid måltiden och förstörde alltihop med den fina gäst som du har? Simon tyckte inte om det hela, men Jesus han lät henne ligga kvar. Jag tror det är omöjligt för Jesus att visa bort en syndare som söker honom. Och nu är det ju så att det är inte syndaren som först söker Jesus och letar efter honom. Det är Jesus som letar efter syndaren och söker upp den. Och det är inte heller syndaren som bevekar Jesu hjärta med sin nöd och sin bön. Det är han som rör och drar i syndarhjärtat. Han är ju kommen för att frälsa det som var förtappat. Då var det också han som hade dragit i denna ökända kvinnan som kom till Simons hus. Det var han som hade gjort så att hon kom in i huset och sökte honom. Tänk så gärna Jesus vill förlåta och frälsa oss. Men så kan det vara så oerhört svårt för oss att tro det när väl samvetet har vaknat. Jesu blod renar från all synd. Det är inte så att våra synder är för stora så han inte kan frälsa oss. När han har betalt priset för dem alla. Och han har behag till nåd för dig och för mig. Men så läste vi liknelsen om den som hade 100 får men förlorade ett enda. Tänk, det var ju inte så mycket, han förlorade bara ett. Det var ju inte mer än 1%. Lite svinn får man väl ändå räkna med. Det kan vi väl ändå förlora, men inte Jesus. Han lämnar de 99 i öknen och så letar han tills han finner det förlorade. Då är det så att det vi först av allt behöver bli, det är förlorade, så att Jesus söker upp oss. För över det som var förlorat blev det mer glädje i himlen än över alla de andra 99 som aldrig hade varit förlorade, som ingen bättring behövde. Det är bara de förlorade som behöver nåd. De 99, hurdana är då de? Är de omvända så de inte behöver bli det? Nej, jag tror inte det. Vi behöver dessutom alltid omvända oss var dag, på nytt vända oss till Gud. Det finns ingen glädje över dem i himmelriket. Udden är då riktad mot dem som ingen omvändelse behöver, som inte är förlorade i sig själva. Det är ju dem som skriften ofta kallar för fariseer. De hade aldrig varit någon strälla. De hade alltid varit fria. De hade alltid varit Abrahams barn. De var uppvuxna med kristendomen. De visste allt man behövde veta, men de hade aldrig varit förlorade. Sådana fariseer finns det gott om idag också. Men många fariseer idag ser ganska annorlunda ut än på Jesu tid. På Jesu tid hade religionen en så dominerande ställning i Israel att alla som var måna om sitt anseende måste delta i gudstjänsterna och iaktta de religiösa bruken. Det var besvärligare att vara fariseer på den tiden än för många idag. I vår sekulariserade tid är det tvärtom. Vill man få en ställning eller anseende i samhället, ja också i kyrkor och församlingar, får man inte vara för ivrig i sin gudstyrkan. Det får inte vara några överdrifter. Det ska vara lagom. Det är en merit om man inte tar det så bokstavligt noga med Guds ord. Ja, det är ju riktigt bra om man till och med tvivlar på det mesta av det som är skrivet. Och i synnerhet så tål man inget som skulle kunna ge några skuldkänslor. Andra kan ju vara som på Jesu tid. De kan vara väldigt konservativa och väldigt skrifttrogna, men aldrig har varit förlorade får. Så kan de vara helt olika, de här 99 som ingen omvändelse behöver. Men kännetecknet på dem, det är just det, att de ingen omvändelse behöver. De har inte gått vilse i världen. Den gode herden kan aldrig gå och leta efter dem. Nej, han måste lämna dem i öknen. Kan man då inte ha blivit bevarad i sin barnatro, som man säger? Jo, det kan man säkert, även om det må vara så ytterst sällsynt som man knappt vågar säga det. Men också då måste man komma dit där man upplever sin synd och sin skuld, att man är förlorad utan Jesus. Man behöver vända sig till honom, för det är där grunden är för vår frid. Den som har gått vilse, för den har synden blivit sån att den har blivit en plåga. Men det kan gå så också för människorna och gör att de vänjer sig vid synden. Det är inte så svårt att göra det, för den är en del av vår gamla natur som liksom hör hemma hos oss. Och det är också orsaken till att kristna som tar sitt liv på allvar inom ganska kort tid kan inrätta sig som om synden var det naturligaste av allt. Det är så att man kan njuta synden i små droppar och det synes inte göra så mycket. Men det är ju så, om det står droppar i ett fat så till slut blir det fullt, det blir mättat, även om dropparna är små. Och så kastar man masken och säger ja till synden i ord och gärning. Det behöver inte betyda att man inte vill vara en kristen i fortsättningen. Det vill man, men det blir på egna villkor. Man kan fortsätta med mötesbesök, men banden till kristna som håller fast vid Guds ord, de lossnar så småningom, och snart lever man utan kontakt med dem. Guds nåd, den tror man ju fortfarande på, det tror man själv i alla fall. Man törs ju inte låta bli, annars skulle man vara förtappad. Om man nu inte går så långt att man också förnekar förtappelsen, som så många gör. Men för att få tingen att hänga ihop så måste man då anse bibeltrogen kristendom för så snäv och trångsynt och egenrättfärdig, så den behöver man inte ha med att göra. Men det är så att vi måste bryta med synden. Vi måste omvända oss. För utan att bryta med synden är det omöjligt att bevara livet i Gud. Den död tro som inte medför ett brott med synden, den synd som förde Jesus in under Guds vrede och dom. Man kan inte hålla synden i ena handen och sen Jesus i den andra om man vill komma till himlen. Kanske kan man nå fram till himlaporten, men man kommer inte in. För där kommer inget orent in, och synden gör just människan oren. Vem är en sån Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse? Jag tänker att vi kan få gå till honom med det. Med den synd som är vår, inte andras, de behöver vi inte bry oss om, men vår egen, den som är vårt ansvar. Men vet ni, det är så många som går till Gud med sin synd, som Adam och Eva gjorde när Gud fann dem i Edens lustgård. Man ber om förlåtelse, men så säger man som någon sa, att du har skapat mig sån här, så nu får du ta hand om mig. Nej, Gud har inte skapat dig syndig. Synden är inte hans, den är din. Allt Gud skapade var gott, men så kom synden in genom oss, Adam och Eva. Vi må akta oss för att komma som Adam och Eva till Gud. Adam som säger, kvinnan som du gav mig. Hon tog av det och gav till mig. Kvinnan som du gav mig. Ansvaret är alltså ditt, det är inte mitt egentligen, du får ta hand om det. Och kvinnan säger likadant. Ormen bedrog mig, den orm som Gud hade skapat. Nog syndade jag, men ansvaret, du skapade ju, ja så får du väl ta hand om det. Nej, så är det inte. Jag har syndat inför dig, och så sätter vi punkt. Det finns inga ursäkter. Jag är förlorad om jag lämnas ensam. Men nu finns det en frälsare som tar emot syndare. Han äter tillsammans med dem. Må vi då alltid tillhöra dem som behöver nåd? Tänk, det är så gott att tillhöra den procent som har gått vilse, som inte hittar hem hur den än söker. För den söker Jesus upp. Må vi då aldrig tillhöra de här 99 som ingen omvändelse behöver. Man kan göra på så många sätt för att liksom komma från sin synd utan att bekänna den. Det var en liten pojke som hade gjort någonting som han inte skulle en dag. Och så när han skulle lägga sig så hade hans mamma lite svårt att få kontakt med honom. Och så när han ska be sin aftonbön, då undrar mamma, vad ska du göra med det här som du har gjort idag? Och då säger han, jag ska be att jag blir snällare imorgon. Men mamma verkade ju inte riktigt lika entusiastisk som han själv över det här, det förstod han. Så sa mamma, blir du då kvitt det här på det sättet? Så tittar han på sina fingrar lite upp och ner. Och så kommer det från honom. Mamma, kan vi be Jesus att han stryker ut det? Har han skrivit det i sin bok? Vet du hur mycket lättare det är att tänka så? att jag kan ju bli snällare i fortsättningen. Istället för att erkänna att jag har gjort fel och be om förlåtelse. Det är så lätt för oss att göra så. Men vet du hur snälla vi än blir imorgon och hela resten av vårt liv, så tar det inte bort något av de synder som vi har gjort. Vi måste be Jesus att han stryker ut dem. Och det finns inget som han gör så gärna, för han har behag till nåd. Med vrede vill jag inte komma, säger han. Låt oss be. Ja, Jesus, du är en förunderlig Gud. Du som har all makt i himmel och på jord. Du har omsorg om varenda liten människa. Du har omsorg om den synderska som kom in i Simons hus. Det var du som hade kallat in henne till dig. Du har omsorg om alla som går vilse i världen. Men du kan inte göra något för de 99 som aldrig går vilse, som är rättfärdiga i sig själva. Hjälp oss då, Herre, att vi alltid skulle behöva din nåd. Att vi skulle komma till dig med vår synd. Be att du stryker ut den från din bok. Amen.
Jag behöver dig, o Jesus, jag har blott synd i mig. Hjärtat är så mörkt och öde, är så kallt och dött i sig. I ditt dyra blåda lina kan ditt liv vara rent och gott. I den källan vill jag bada, i den enda källan blott. Jag behöver dig, o Jesus, jag är så blind, så blind. Hittar ej den rätta vägen, irrar kringligt jagad hind. Jag behöver att du leder mig ut i din sanningsljus. Eljest tittar jag dock aldrig, aldrig till min faders. Jag behöver dig, o Jesus, led mig efter ditt behag. Ge mig av din andes fullhet, mer och mer för varje dag. Låt den samme nådens ande mer och mer få lära vad jag är utav naturen, men och vad jag är i dig. Jag behöver dig, o Jesus, till att skyla all min brist. Jag behöver dig i livet och en gång döden sist. Jag behöver dig beständigt i vartenda steg jag tar. Endast ut i din gemenskap nog och över nog jag har. Jag behöver dig, o Jesus, och jag hoppas se dig snart i din faders högra sida, där din ära strålar klart. Där är hos dig med dem du vunnit, med ditt blod så dyrt en gång. Får jag sjunga, evigt sjunga, Guds och Lammet.